Fader, tack för att vi på grund av Lammets blod får stå i din heliga närhet och närvaro. Du som är rakt igenom ren och helig, vem skulle kunna vistas i din närvaro, Gud? Men tack Herre att vi inte nalkas en Gud som inte är kapabel att känna med oss. Du har gett oss en överste präst i din son. Som har blivit testad, prövad, frestad i allt som en människa kan gå igenom. All detta upplevde han för att kunna vara vår överste präst. För att kunna känna med oss, för att kunna säga inför dig far. För dem vill jag ge mitt liv. De vill jag försona med dig. De vill jag dra tillbaka till ditt hjärta, till dig som har skapat allt. Till dig från vem hela livet och allt som finns och andas kommer. Tack Fader att vi får vara tillsammans med änglarna i himmelen. Att vi får vara tillsammans med alla människor över hela jordklotet som i där stunden och många andra stunder under denna dag prisar ditt namn, lovsjunger dig för att du är värdig. Värdig är du Gud, värdig är du Gud. Tack för ditt ord nu också, Herre. Tack för det ordet som är så säkert att uppfyllas. Att det är svårare för ett enda bokstav att inte uppfyllas än att hela universum skulle försvinna. Du har sagt och så ska det vara. Hjälp oss att tro på ditt ord. Öppna våra hjärtats ögon att se nu och förstå och ta till oss vad du vill säga till oss. I Jesu namn. Amen. Amen. Det är dum söndagen. Ja. Mamma är borta, va? Eller vad säger hon? Jaha. Hon kan få min kam om hon vill leka med. Vet inte varifrån hon tänkte. Jag tänkte faktiskt att jag skulle predika något i enlighet med det här temat, domsöndagen. Det är faktiskt spännande tema. Eller hur? Du behöver inte gå. Vill du gå nu? Hej då. Hej då. Kära någon. Domsöndagen eller domedagen eller alla dessa uttryck. Jag såg senast igår på internet på en webbsida som skriver om kommande klimatförändringar i världen. Och i det specifika landet så skriver de så här. Kommer domdagen nu över vårt land? Och jag tänkte på det här att i vår tid som vi lever i nu så hörs de här orden väldigt ofta, eller hur? Ni hörde vad som hände i Amerika där i New York staten. 2 meter snö på en dag. Kära någon. Det kan inte ens Norrland skryta med. Och det är uppenbart att jordklotet, så att säga, vår planet går genom födslovåndorna. Och det är intressant när Jesus talar om det här. Så talar han där i Matteus evangeliet om en period som han kallar för födslovåndor, både i naturen och bland oss människor. Och då ser han, men det är ännu inte slut då. Nu vill inte jag gå in på det för att ni som missar torsdag kvällar, ni vet inte vad ni missar. Så är det. Nästa torsdag är det sista, nu på torsdag sista bibelstudium om vår tid utifrån Esters bok. Okej, men Jesus talar om det här att jorden och mänskligheten kommer att gå genom en period som man kallar för födslovåndor. Och då säger han att slutet på den processen kommer inte att bli domedagen. Utan det kommer att födas något helt otroligt i vår värld. Och jag tror på det. Jag tror att det bästa vinet har Gud skapat. Till sist och innan domedagen, den där domedagen som alla fruktar och talar om kommer, så kommer Gud att komma med något mycket härligt. Okej, nu ska jag läsa från Jesaja 5 först. Jesaja 5, kapitel 5 och vers 13 först. Låt mig få se så här. Det är så märkligt att jag måste säga, för min del i alla fall, ligger det till så här i mitt kristna liv och vandring med Gud. Jag upplever att ju längre jag har varit frälst och ju äldre jag blir, desto mer börjar jag upptäcka de här enkla, viktiga sanningar som vårt kristna liv bygger på. Och jag börjar uppskatta dem mer och mer faktiskt. Liksom, ni vet att ibland tänker man att ju äldre man blir, att man blir så sofistikerad så att man ska liksom kunna veta vad de gråa hästar i uppenbarelseboken representerar. För de svarta vet vi vad de representerar, eller hur? Det är ryssarna. Och de vita, det är amerikanerna. Och de gråa, det är kanske vi serber. Och sen vet jag inte var ni svenskar faller i, vilken färg. Vilken? Änglarna, men det är ingen färg, det är människor. Bruna? Ja. Lagom färg, okej. Vi går vidare. Och så tänker jag så här. Jag börjar uppskatta väldigt mycket när jag börjar se med Guds nåd och hjälp och den heliga andens hjälp. När jag börjar se de här grundläggande sanningar på ett nytt sätt. Och det här att vi är rättfärdiggjorda. Vi är dömda till frihet. Ni vet, varje gång vi använder ordet dum, så det första associationen som vi har med det är något negativt, eller hur? Oj, nu kommer domen, kära Gud. Men när Bibeln talar om Guds dom över oss, det är den enda domaren som vill fria varenda människa. Helt fantastiskt. Okej, och då tänker jag så här, jag märker själv, och om jag skulle säga så här, om jag är fri från en dom i Guds ögon och han förklarar mig oskyldig, vad är det som kan göra att jag ändå lever under en dum känsla? Det finns ett annat ord som vi använder också ofta och som väldigt många kristna tyvärr lever i. Och det är det där självfördömelse. Nu vill inte jag spekulera mycket kring språket, det är inte mitt språk, svenska, men jag tänker så här, när någon säger att jag kämpar med självfördömelse, då tänker jag på de här tre orden som där frasen består av. Självfördomen. Självfördömelse. Varifrån kommer självfördömelse då om jag är dömd till fri person och fri man? Ja, självfördömelse tror jag, nu ska jag inte gå in på det, det blir kanske någon annan gång. Självfördömelse kommer ifrån när jag dömer andra, då är jag själv lämplig för att dömas. Okej? Okay? Fy vad tyst. Okej, okay. Men vi sa att vi ska inte gå in på det. Utan det här att vi är dömda till att vara fria människor. Vi är frikända. Och då tänker jag så här. Det som egentligen kan bli orsak till att jag lever under självfördömelsen. Självfördömelsen kommer också utifrån en annan sak. Bara att säga det, om jag lever ett kristet liv i prestation. Och när jag inte når upp till de idealer som jag tror Gud vill att jag ska leva upp till. Då lever jag under självfördömelse. Och det är intressant. Jag dömer mig själv hårdare än Gud gör då. Okej. Okay. Så. Ni vet att många av oss säger. Min granne Birgitta sitter där. Hon brukar säga att utbildningen är en av viktigaste saker för att världen ska må bra. Eller hur, Birgitta? Hon har varit lärare så det är inte konstigt att hon går den linjen. Men det är faktiskt sant. Lyssna på den versen i Jesaja 5:13. Därför ska mitt folk föras bort i fångenskap. Till de saknar kunskap. De saknar kunskap. Dess edlingar ska lida hunger och dess larmande skaror försmäkt av törst. Det är intressant vers. Gud säger att hans eget folk lider av törst, av hunger, förs i fångenskap på grund av en sak. Att de saknar kunskap. Och då handlar det inte om någon teologisk utbildning eller något sånt, utan då handlar det om kunskap om vem han är, vem Gud är. Och var någonstans ligger vi i vår relation till honom? Hur, liksom, vad är vårt tillstånd så att säga? Och då är det här en av de viktigaste sakerna, det här att vi är frikända i Guds dom. Hebreerbrevet, jag läser Hebreerbrevet också 5 och 13 också. Och där står det skrivet så här. Hebreerbrevet 5 och 13. Det står skrivet så här, bara hittar det. Okej. Okay. Här är den. Och då säger Guds ord så här. Ingen som lever av mjölk. Är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. Den fasta föden hör till de förvuxna. För dem som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont. Intressant. Där läran om rättfärdighet, det är egentligen en av de absolut främsta grundläggande läror, om jag ska uttrycka så, i kristna tron, för att vi ska må bra. Om jag är inte förklarad rättfärdig inför en rättfärdig Gud, då är jag i riktig nöd och i trouble, eller hur? Om jag är inte rättfärdig i denna stund, då är jag under Guds dom. Och det här är intressant, det jag måste säga själv. Jag har kämpat med det här i mitt kristna liv väldigt mycket och väldigt länge. Även att jag lovsjunger Jesus, även att jag lovsjunger det där lammet som dog för mig och alltihopa, så har jag levt väldigt stor del av mitt liv under känslan av självfördömelse. Okej, okay. Och som jag sa redan, självfördömelsen är då en resultat av konflikten av min okunskap om vad Gud tänker om mig. Och vad jag tycker om mig och tänker om mig. Så det är otroligt viktigt. Då ser Bibeln här, Hebreerbrevet säger att på ett sätt är det en av grundläggande, det är nästan hörnstenen i vår tro. Vet ni, syskon, det finns ingen religion i denna värld som kan predika om detta som vi predikar här nu. Förstår ni det? Det finns ingen religion som förklarar människor rättfärdig inför Gud, förutom kristenhet. Det är det enda, och jag vill inte ens kalla det för religion, det enda trons bekännelse i hela världen som säger att du är just nu rättfärdig inför Gud och Gud accepterar dig just nu sådan som du är kristendom. Tack för gensvaret, Håkan. Slå en akord, kära Gud. Okej, okay, då skulle jag vilja gå vidare och säga det här i andra Timoteusbrevet. Så står det skrivet, det intressanta är, det står skrivet i kapitel 3, andra Timoteusbrevet kapitel 3 och vers 7. Om en viss grupp troende, här nämns det att det är kvinnor, men det är inte tyvärr bara kvinnor. Det står skrivet, bland dem finns, andra Timoteusbrevet 3, 6 och 7, bland dem finns sådana som smyger sig in i hemmen och snärjar svaga kvinnor som är tyngda av synder och drivs av många slags begär. Och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen. Och det är en tragedi om vi ständigt undervisas om något men vi kommer aldrig till insikt om någonting. Och jag vågar säga att en av de absolut viktigaste insikter vi behöver som kristna, det är insikten om rättfärdiggörelse som vi har fått som en gåva genom Jesus Kristus. Okej, okay, då går vi vidare. Vi är frikända, då vill jag läsa Johannes evangeliet några verser och nu kör vi och tittar vad Bibeln säger till oss om oss. Det står i Johannes 3 och vers 7 så här. Johannes 3 och vers 7. Nej du, de har flyttat på det nu igen. Då läser jag 5 och 24. Nej, Johannes 3 och 18, gode tid är det. Jesus säger så här, den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Okej, okay. Den som tror på Jesus, står det skrivet, blir inte dömd. Vi kommer lite senare att se varför. Johannes 5 och 24, samma bok, Johannes 5 och 24. Amen, amen, säger jag er, nu är det Jesus som säger, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Kära Gud. Ja, men det är härligt, eller hur? Jesus säger, den som tror på mitt namn och tror på honom som har sänt mig, han bör inte frukta domedagen. Ja, men står det inte då att vi ska belönas efter våra gärningar? Jo, det gör det, men det där är ATP. Folkpension är gratis till himmelen. Precis som i Sverige. Jag är så glad att jag bor i Sverige, för att när jag blir 65, då får jag min feta folkpension. Jag har redan pratat med Dag och Hillevi att vi ska äta lunch hos dem varje dag, och sen får vi se var vi ska äta resten av måltider, för att det är det som min pension kommer att räcka till. Men det spelar ingen roll. ATP får jag, eller tjänstepension som man säger, det kommer Gud att ge till mig på grund av hur jag har använt den gåvan som jag har. Och i och med att jag vet att jag har fått en gåva att prata, det är därför jag pratar så mycket, förstår ni mig? För att få ATP är ganska bra. Okej, okay. Så Jesus säger här att den som tror på mig, han har redan gått ut ur det där området där de finns som är under domen. Och han har gått från död till liv. Och nu går vi till Romarbrevet, det är bara härligare och härligare. Kapitel 5, verserna 17 och till och med 24-23. Man skulle kunna börja läsa hela Romarbrevet nu. Han säger så här. Ty om en endas fall gjorde att döden fick herravälde genom denna ände, hur mycket mer ska då inte de som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva regera i liv genom denna ände? Det här är en fantastisk vers. Lyssna vad den versen säger. De som har tagit emot en gåva. Och vilken gåva är det? Det är gåvan att bli rättfärdig förklarad av Gud. De ska regera i livet. Och då tänker jag så här. Varken självfördömelse eller någon annan känsla som trycker ner oss är en känsla som hjälper att vi känner att vi regerar i livet, eller hur? Jag menar, om känslorna av fördömelse finns i mitt liv, då regerar inte livet i mitt liv, utan då regerar något annat i mitt liv. Och det är det här som jag tänker liksom, jag minns för många år sedan, trots att det har hänt flera gånger i mitt liv, när jag gjorde en dum grej och jag skulle då, jag var på den tiden rörde jag mig mycket inom pingstkretsarna, och när man ber på den tiden inom pingstkretsar, om det ska bli riktigt smörjelse, så ska man helst gråta lite under bönen. Så jag böjde mina knä och jag försökte liksom få tårarna fram, och jag kära Gud, du ser liksom, och så hör jag plötsligt en röst som säger, vad håller du på med? Ja, men du ser hur jag är, och så ser den rösten, det såg jag innan du sa det till mig. Så res dig upp nu och gå vidare och stirra inte på ditt fel som du har gjort. Stirra dig inte blind på det. Så jag reste mig upp och så går jag vidare. Och förstå mig, låt oss vara ärliga. Väldigt många av oss som är här idag lever lite grann ibland sådana liv. Vi gör dumheten och vi har så svårt att tro att det där blodet som rann på Golgotas kors har kraft att befria mig från skulden den stunden jag bekänner den. Utan jag tänker, nu ska jag skärpa mig lite grann. Jag ska inte röka en vecka. Och då går jag till Gud och säger, Gud, nu har jag inte rökt på en vecka. Visst är jag fin i dina ögon. Eller något annat. Varför ta just rökandet i beräkning? För det är så många andra grejer. Nu har jag inte skrikit på mina barn, Gud, i en vecka. Visst är jag bra. Nej, det finns en annan rättfärdighet. Men det ligger djupt inom vår mänskliga natur. Att vi tror lite lättare på Guds förlåtelse när vi försöker rationalisera bort delen av vår fel, vår synd. För då tror vi att Gud kommer inte att ha problem att förlåta oss. Men nej, vet ni vad Bibeln säger i första kapitlet i Jesaja? Han säger så här, Gud. Han säger, kom till Israel. Låt oss gå till dom med varandra, säger han. Och då tänker jag, vem skulle inte tänka det om Gud säger, om Gud skulle säga till mig, Stojan, kom, nu går vi till dom med varandra, du och jag. Jag skulle säga, herre, det är bättre att min fru går och lämnar mig i fred. Liksom. Och då säger han till mig, lyssna, om dina synder är blodröda. Stackars dig då. Är det han säger? Nej. Han säger, de kommer bli vita som snö. Ja, men Gud, vänta nu, Herre, du vet, där gången var det väldigt, väldigt stort fel. Jo, är den värre än blodröd synd? Och det här är något som vi behöver få verkligen i våra hjärtan. Så Romarbrevet säger vidare i kapitel 5, jag fortsätter. Alltså liksom en endas fall ledde till fördömelse. Jag vet inte, ni kanske tycker jag är tjatig, men just nu kom det här tanken av jämförelse som jag ska nämna. I mitt land gjorde en man ett fel. Vår före detta president. Så kom ett helt folk under fördömelse. Förstår ni det bättre nu? För en mans skull så anses hela mitt folk vara skyldig. Nu förstår jag det ännu bättre. Men då säger Bibeln så här. Om det hände så genom Adam, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till ett frikännande, till en frikännande dom som leder till liv. Hör ni vad ordet säger? Guds frikännande dom på grund av Jesus Kristus leder oss till liv allihopa. Inte dåligt. Jag vet inte vilken president vi skulle behöva som ny president i vårt land för att vi ska frikännas. Kanske ingen. Ja, Jesus, underbart. Han är också där. Okej, okay. Så det, då säger han vidare. Det leder till liv. Och det är det här som i Message, The Message Bible, så säger det så här. Att de här verserna säger. Det är inte bara så att han tog oss ut ur elände som vi var i, när vi var i synden. Utan han ledde oss in i livet själv. Och vad är det för liv om jag är som kristen? Vad är det för liv om jag ständigt och jämt lever i fördömelse? Det är inget liv. Eller hur? Okej, okay. Så då läser jag vidare här. Vers 20. Men dessutom kom lagen för att liksom förstärka allt så att synden ska bli ännu större så att säga. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. För att liksom synden fick herra välde. Lyssna nu på det. Synden fick herra välde genom döden. Också nåden skulle få herra välde genom rättfärdigheten som leder till evigt liv. Som finns i Jesus Kristus. Så när Jesus dog på korset så fick döden eller orättfärdigheten. Synden blev dömd. Gud öppnade dörren in till livet. Och så säger Gud, nu kan min nåd. Och ni har fått gåva, rättfärdighet som gåva. Det kan regera i era liv för alltid. Och jag tänker så här. Gode Gud, hjälp mig. Nu vet jag, man bör inte vara profet för att säga det här. När jag säger, tänk inte så mycket på ditt misstag utan bara skaka av och gå vidare. Då tänker någon, oj, oj, oj. Det här har vi hört. Det är det där billiga nåden som några predikar om. Nej. Nåden är billig faktiskt, för min del. Men för Gud är det väldigt dyrbart, därför att han betalade med sin sons liv. Men förstå mig vad vi pratar om. Om vi vill leva ett liv som förhärligar Gud, då måste vi leva i den här rättfärdigheten som vi har fått som gåva. Jag citerar ännu en gång, jag har citerat många gånger där killen Ludwig Wittgenstein, en jude som jag vet, men troligtvis om jag läser, när jag läser hans böcker så tror jag att någonstans i sin vandring genom livet så mötte han Gud och han mötte Jesus. För han säger så här. Han säger, varenda någorlunda anständig människa förstår att hon är ofullkomlig. Det är det endast den religiöse som känner sig alltid eländig. Till synes en kontroversiell påstående. Ett kontroversiellt påstående. Men det är precis så. Varenda människa på denna gatan, om vi skulle gå ut nu här, fråga, tror du att du är fullkomlig? De skulle säga, aldrig i livet. Men det är inte sån kamp att tro att du är inte fullkomlig. Kampen börjar när du tycker hela tiden när du är eländig. Och jag har upplevt mig själv så många gånger eländig. Därför att jag hade de idealen och jag försökte uppfylla dem på ett sätt som jag inte kan uppfylla. Och i och med, det är självklart jag vill behaga Gud. Men hör mig vad jag säger nu. Om jag sträcker mig efter att tjäna Gud efter dessa ideal, men jag står inte på rättfärdighetens grund, då kommer jag att sväva i universum och aldrig röra med mina fötter vid en säker grund. Då kommer jag alltid att sväva mellan glädje och, jag skulle våga säga, då blir jag andlig bipolar. Ena stunden är jag, åh, halleluja, vad underbart! Och andra stunden på onsdag. Jag måste ha mina fötter någonstans. Visst blir jag ledsen när jag missar någonting som jag trodde att jag kunde göra bättre för Gud eller överhuvudtaget. Men om jag står på rättfärdighetens grund, då står jag trygg. Och vi ska se varför. Lyssna nu varför. Vi går vidare och tittar på Romarbrevet 3. Bara bläddra två kapitlar tillbaka här. Och verserna 24 till och med 26. 23 säger, alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står, och de står nu som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud gjort genom hans blod, ställt fram som en nåda stol att tas emot genom tro. Så ville han visa, och lyssna nu, det är det här som jag såg igår kväll när jag läste. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han hade lämnat ostraffet de syndare och så vidare. Vers 26. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdige som tror på Jesus. Det låter väldigt krångligt där. Sin rättfärdighet, han förklarar rättfärdig de som han gjorde rättfärdiga i Jesus. Men egentligen väldigt enkelt. Lyssna på det här. Gud säger i den texten, står det skrivet, att Gud ville visa sin rättfärdighet. Okej, okay. Så den här rättfärdigheten är Guds verk. Det har ingenting med mig att göra. Och i och med att det är hans rättfärdighet som han ger till oss som gåva och vi tar emot det, hur kan vi komma under domen då? När vi står i den rättfärdigheten som han själv skapade åt oss för att förklara oss rättfärdiga. Det skulle vara ett koko. Om Gud skulle döma mig nu och säga, står jag dömd? Då säger jag, Fader, du har faktiskt fel. Jag har tagit emot gåvan, den rättfärdighet som du själv säger är tillräckligt för att jag ska vara rättfärdig. Hur kan du döma mig då? Då dömer du dig själv. Ja, står jag nu är du i gasen, nu vet du inte vad du pratar om, eller hur? Jo, det vet jag faktiskt vad jag pratar om. Jag pratar hans eget ord. Han har skaffat åt oss en rättfärdighet som är i hans ögon fullkomlig. Så hur ska han döma mig då? Ja, men kära svenska eller liksom multinationella församling, kan ingen säga amen åtminstone? Amen, halleluja, okej. Men det är inte sista amen. Okej, låt oss titta nu på det här lite mer. Bara bildspråket så att vi ser hur fantastiskt det är. Jesaja 61. Håll där i tankarna. Han ville visa sin rättfärdighet. Och jag ser bara, Gud kommer och säger, hör du Stojan, du får min rättfärdighet som en gåva. Vill du ta emot det? Yes, Gud, jag tar emot det. Och sen faller jag i någon synd efter en vecka. Och så går jag där. Nu har jag förlorat frälsning. Du kan aldrig förlora den så länge du kommer dig till Jesus. Aldrig! Så länge jag håller mig till detta kors så kan inte ens helvetet fördöma mig. Okej. Så korset, mitt enda hopp, skrev Strindberg, eller hur? På sin grav. Okej, så då säger Jesaja så här i 61:10. Jag gläder mig lagom i Herren. Min själ fröjdar sig på ett stilla sätt i min Gud. Och kära Gud. Nej, ursäkta mig nu. Men jag gläder mig storligen i Herren. Min själ fröjdar sig i min Gud. Och lyssna nu, varför? Ursäkta, ha lite tålamod. Ty jag har levt 2 veckor utan att göra något fel. Nej. Ty han har klätt mig i frälsningens klädnad. Och han har svept in mig i rättfärdighetens mantel. Ska jag sjunga den? Jag gläder mig storligen i Herren, och min själ fröjdar sig i min Gud, ty han har iklätt mig frälsningens klädnad, och han har höllt mig i rättfärdighetens mantel. I och med denna sång förklarar jag 30% av församlingen rättfärdig. Kära Gud. Ungdomar, har ni hört den här sången? Ja, men där ser man. Gode tid. Vi behöver undervisa om det. Okej, ni såg lite grann när de här 2 syskon gick i dopgraven. Det där de hade vita dräkter på sig, det vet ni allihopa. Det är tecken, det är symbolen på det. Jesus har iklätt mig rättfärdighetens mantel. Det finns vissa filmer som tilltalar mig väldigt starkt. Och en av dem ska jag inte nämna namnet på, för att många skulle säga, tittar du på sånt, va? Men det handlar om en kvinna som var prostituerad. Och en businessman träffar henne. Och han klär om henne och gör en drottning av henne. Vad heter filmen? Jaså. Okej. Finns ingen fördömelse. Okej. Men visst blir man berörd av det här? Jag blir så fruktansvärt berörd när jag ser ibland på det där idolen, när någon kille från gatan ständigt kommer in och så sjunger han. De blir så förbluffade av hans röst och allt, och så klär de honom eller henne nästa gång. Och hon ser ut som prinsessor eller prins och drottning eller vad, prinsessa. Gode Gud, förstå mig. Men tänk nu på det här. Tänk nu på det. Han har iklätt mig frälsningens klädnad. Han svepte in mig i rättfärdigheten. Jag vet inte ens hur jag ska demonstrera det här. Liksom. Han svepte mig in i rättfärdigheten. Det finns inget som syns på mig. Han svepte in mig helt och hållet. Jag är som en mumi, vad heter det? Inte mumi från Finland, utan det där andra. Han svepte mig. Det finns ingen bit som syns. Jag är helt och hållet insvept i hans rättfärdighet. Ja, det kanske blir kaffe till sist. Okej, vi går vidare. I första Moseboken, ni minns i 3:e kapitlet, när Adam och Eva syndade. När de syndade, de blev medvetna om att de var nakna. Vad började de göra? Ja, nu kör vi till henne som Maurits och köper lite lövkjolar och grejer. Och så börjar de klistra lite löv. Och Jesus säger, eller Gud kommer dit och säger, hörni, det där, bara en liten vind blåser så är ni nakna igen. Vänner, när vi börjar klä oss med präktighet och religiösa kläder, bara en liten vind blåser i våra tankar så är vi nakna igen. Men då kom Gud och sa Adam och Eva, jag har lite bättre kläder för er. Och i vers 21, 3:21, så står det skrivet att han köpte skinnkläder för dem. Och sa till dem, nu ska ni med i MC-gänget här och så ni bör skinnkläder. Herren Gud gjorde kläder av skinn åt Adam och hans hustru och klädde den. Han klädde dem i sin nåd. Han klädde dem i sin rättfärdighet. Han klädde dem med sin dom. Ni är frikända. Och då ser Bibeln, om vi lever i den rättfärdighet, då ser Jesaja, lyssna på det. Lyssna vad Jesaja säger då. Kapitel 50 och vers 8 och 9. Då står Jesaja, det gammaltestamentliga profet, han såg 700-800 år i förväg, så han såg korset. Och där behöver vi se, gode Gud. Han såg framåt, vi behöver se bakåt så att säga. Vi behöver se på Golgotas kors varenda stund i våra liv. Syskon, vet ni vad? Jag är lite lyrisk, för det är så alltid. När man börjar se en sanning i ett nytt ljus, då vill man hoppa ut ur byxor goda tid av glädje. Och låt mig få säga bara under början här på mötet. Jag vill inte säga att det var Guds tilltal, men jag vågar säga vad som pågick i mig. Fick bara några tankar som att Herren har så här. Håll ni er till mitt ord, så kommer jag att sköta om min härlighet. Skogakyrkan. Håll ni er till mitt ord, säger Herren. Tro på mitt ord som barn. Jag sköter resten. Det är det Gud vill belöna. Gud vill inte belöna våra påhittade program och jag vet inte vad. Han har precis en enda önskan, det som Ivar sa när han sa om de där barnen som är handikappade. Och sa att hjärtat finns där. Jag såg, vet ni vad jag såg igen på internet, en grej som förbluffade mig. Jag såg ett litet barn som har någon sån där Williams syndrom. Jag vet inte ens vad det är. Det finns så många syndrom idag i världen som man vet inte om man är klok själv, vet ni. Eller normal. Men det finns kanske Stojans syndrom också, vad vet man. Okej. Men det där lilla barnet, han har sån där oharmoniserade liksom rörelser. Och han befinner sig i en gård med en häst inne. Bara han och häst. Och det lilla barnet vet inte vad faran är. Och han står där och går till hästen och hästen börjar pussa honom på huvudet. Slicka honom, uttrycka glädje över honom. Och han går och tar hästen i ena benet. Jag tänkte, nu kommer han att sparka. Nej, hästen stod stilla som ett ljus. Och då tänker jag så här, gode Gud. Till och med de här två skilda världar förstår varandra. Hur är inte det med vår Gud då? Och med oss? Vi kan sprattla inför honom så oharmoniserat ibland i vår själ. Han står där bara. Han ser bara precis vad vi har. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag har gjort dig rättfärdig. Jag kan inte döma dig mot min rättfärdighet. Okej, några verser till. Så ser han vidare. Okej, Jesaja 50, versen 8 och 9. Den som förklarar mig rättfärdig är nära. Vem vill då gå till rätta med mig? Därför gör jag mitt ansikte hårt som sten. Jag vet att jag inte kommer på skam. Den som förklarar mig rättfärdig är nära. Jag skulle läsa vers 7 också. Herren ska hjälpa mig, därför behöver jag inte skämmas. Därför gör jag mitt ansikte hårt, ja. Och jag vet att jag inte kommer på skam. Den som förklarar mig rättfärdig är nära. Vem vill då gå till rätta med mig? Vilken instans är högre än Gud? Om Gud gör mig, förklarar mig fri och rättfärdig, må han träda fram den som vill gå till rätta med mig, tillsammans med mig. Vem är min motpart? Låt honom komma hit. Se, Herren kommer att hjälpa mig. Vem vill då döma mig skyldig? Vänner, det såg profeten 700 år innan Jesus dog på korset. Och han är så trygg. Vi lever i detta. Ingen kan döma oss skyldiga. Det är därför Romarbrevet 8:1 säger. Nu finns det ingen fördömelse för dem som är i Jesus Kristus. Tre verser till och slut. Romarbrevet 8 igen, det där samma som precis samma text i stort sett som Jesaja som vi läste precis nu. Romarbrevet 8 31 till 34. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Det där som är jobbigt, det här versen har baksidan också. Om jag upplever om en vind av tvivel och egen rättfärdighet eller egna försök att prestera inför Gud för att liksom göra honom nöjd. Om den börjar blåsa i mina tankar, då är Gud emot mig. Och vem ska vara med mig om Gud är emot mig? Det är det bättre att vara på hans sida. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Och nu säger han, han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Okej? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud, den enda som har rätt att anklaga, är den som frikänner oss. Vem är den då som fördömer? Kristus Jesus kunde göra det. Han gör inte det heller. Han har dött istället för oss. Jesus sa på ett ställe där i Johannes, han säger, jag har inte kommit för att döma världen. Jag har kommit för att världen ska bli frälst. Okej, nästa tre verser. Vad är det som blir resultat av det här om vi lever i detta? Jag nämner tre saker. Romarbrevet 5:1 ser så här. Då vi alltså förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud. Genom vår Herre Jesus Kristus. Genom vår Herre Jesus Kristus. Okej, inget annat. Ingen annan väg att bli förklarad rättfärdig. Det är första sak. Vi har sinnets ro. Förstå mig rätt nu. Jag vet att det finns gudstjänster som vi kallar för sinnets ro. Och det är underbart. Men det verkliga sinnets ro finns endast i honom, självklart. Det är bara Jesus. Och nästa versen då. Det är i Filipperbrevet. Filipperbrevet 3 och vers 9. Det som vi behöver, vi uppmanas till det här. Vers 8 och 9 kanske. Paulus talar om sin prestation, hur han levde ett liv i prestation. Och så säger han, nu räknar jag all detta som avskräde för att jag ska vinna Kristus. Och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus. Så Paulus säger, jag har bytt livsstil. Jag försöker inte mera uppnå sinnesro genom att jag presterar. Jag ger mig till den rättfärdigheten som är Herrens egen. Han säger, jag vill bli funnen i den när domedagen kommer. Syskon, det är det här, om jag säger så här. Efter 40 år snart av att jag har blivit frälst, det är det här jag börjar se. I varje stund av mitt liv måste jag bli funnen i honom. När mina fel möter mig, så må de möta mig i Kristus. När min otillräcklighet möter mig och vill fördöma mig, må de möta mig i Kristus. Till och med allsmäktige Gud står där och säger, du är frikänd därför att du är funnen i Kristus. Sista versen kanske blir lite lovsång, eller jag vet inte. Men lyssna vad som är egentligen en resultat till av att bli rättfärdig förklarad och rättfärdig gjort. Dömd till frihet. Psaltaren 33, vers 1. Jubla i Herren, ni rättfärdiga. Att lovprisa honom hör de rättfärdiga till. Jubla i Herren, ni rättfärdiga. Att lovprisa honom hör de rättfärdiga till. Jag tror att det är så här. Att i den tiden som vi lever i, så tror jag att upptäckt av Guds rättfärdighet som har blivit oss given. Och förståelse, djupare förståelse av den sanningen, kommer att fylla våra kyrkolokaler mer och mer med lovsång. Den lovsången kommer att tilltala människor i världen. Därför att vi är inte på något sätt bättre än någon annan. Och när vi börjar skryta med hans rättfärdighet, och säga att Gud är sådan mot alla, så vill människor komma ut ur fördömelse. Jag lyssnade på radio häromdagen när jag åkte bil. Och det finns ett program som heter, jag tror det är på P1, som heter Kropp och själ, frisk kropp och själ. Är någon som lyssnar på det någon gång? Okej, okay. Heter det något sånt, va? Och det var så intressant, därför att jag håller på att skriva en bok om personlig upprättelse just nu på svenska. Så nästa år är den färdig, tror jag, någonstans i början. Och jag kom till den delen i boken där jag skriver hur mycket vi lever i tävling, för att prestationen lever till tävling och jämförelse. Och de pratade precis om detta i programmet. De pratade att vi lever i en värld där tävling är en del av vardagen. Syskon, vet ni vad Bibeln säger? Bibeln säger att vi är unika, var och en av oss. Vad i hela världen ska jag jämföra med oss eller med den kvinnan eller med Ivar när jag är unik? Jämförelse finns. Det finns ingen logik i jämförelse. Men vi lever i en värld som säger att så måste vi göra. Och så genom prestation, jämförelse och tävling så drar vi slutsatser om oss själva och andra. Och då blir det bara två slutsatser. Och båda är fel. Nu är det annan predikan, så sitt stilla. Det ena är att vi drabbas av känsla av mindre värdighetskomplex. För att hon ser bättre ut, eller han ser bättre ut än jag. Hon presterar bättre. Och det andra är att jag blir högfärdig och tycker att jag är bättre än andra. Båda är fel. För jag är bara ett exempel av den människa jag är. Hur kan jag då bli bättre eller sämre än någon annan? Nej, det finns bara ett ex av den här typen. Kära Gud, gå och drick kaffe nu.